Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hej, jag heter Christer och jag är värdelös på att gissa driftingresultat.
Hej Christer!
1, 2, 3,
ja, men vad då? Är det lite program med Driftpodden då? Där vi hade då den ybergissande Christer.
Oh, ja.
Hej och välkomna! Med mig, Henrik Andersson.
Christer Hägglund.
Och Robban Strandberg. Kanske ska jag sagt oraklet Christer Hägglund där.
Ja, oraklet. Allvetare.
Det är så jävla skönt att du hade fet fel för en gångs skull. Hur ofta händer det? Ja, det, det är den här gången jag kan komma på om jag ska vara riktigt noga.
Ja, vi ska inte skratta. Det händer ju lite oturliga saker som bland annat ledde till att jag hade helt fel. Och vi kommer tillbaka till det. Vi har fått en race report faktiskt ifrån Alexander Räkan Boström som jag tippade högt upp i tävlingen.
Sådana rapporter tycker vi om.
Sådana rapporter tycker vi väldigt mycket om. Det står alla fritt att skicka in en sån om man vill det när det har varit något. Speciellt om det har hänt någonting stort som man vill berätta om kanske.
Ja, precis. Mm.
Men är det något som har hänt i helgen som var menar du? Eller?
Mm. Jo, jag tror det var
ju någonting nere där i Jönköping där blåsade lite.
Ja, det var lite polishelikopter tror jag. Jag vet inte. Ja, men visst, det var ju någon hockeytävling. Så var det. Det var väl HV71 spelade väl någonting på det.
Ja, just det också.
Det märktes när man skulle hem, kan jag säga.
Mm. För andra då, som har lite så här bensin i blodet, så var det ju Elmia.
Och postsladden. Ja, det var det också.
Så. Dagens avsnitt kommer handla ganska mycket om kring, runt då,
Bosksladden.
Men lite om drift-SM också, och så avslutar med lite annat. Tycker jag.
Jo.
Och i den här trion så var det en som representerade oss där nere.
Mm. Det var ju jag som åkte ner där på torsdagen. I finvädret.
Jobbade du någonting eller gled du bara?
Vad sa du?
Jobbade du någonting eller gled du bara?
Ja, nu gled jag bara ner. Det var ingen jobb på torsdag. Det här jobbet är så svårt.
Nej, men jag tänker mig där nere. När du var där nere. Gjorde du någon nytta där nere? Eller?
Nej, jag bara
inga foton, inga intervjuer.
Jag bara sprang runt som ett ut jävla höns där. Men det började så där. Man kände när man klev upp på torsdag morgon och tänkte, nu ska jag åka till Elmia. Fan vad kul. Så gick man ut och så bara, först ska jag sopa bort en decimeter blöt slask från bilen. Och det så bara, fan är det här? Ja, men det var fint väder och sådär på vägen ner. Så man kommer ner, var väldigt trevligt. Man bara checka in allt, hämta allt. Det var lite förvirring om vem som skulle dela ut våra depåparkeringstillstånd, men det löste sig. Carro är som vanligt extremt hjälpsam där nere när man kommer ner. Mm. Ja, sen var det ju den här mässan då. Det var ju helvetiskt med folk som vanligt där nere. Jag vet inte, den här gången i och för sig var det ju ganska smart, för de hade ju delat upp, det var ju bara en påsksladden var ju bara en topp 16-tävling så att säga. Det brukar ju vara mycket, mycket mer körning och mycket, mycket mer intensivt för våran del när vi är där nere. Den här gången hade man faktiskt tid att gå runt på mässan. Framförallt så var jag ju titta på en Porsche som jag för mitt liv inte kan komma ihåg vad det är för modell på, den 9 någonting som var försäkrad till 27 miljoner kronor och hade en dygnet.
Eller mansaktigt eller?
Ja, precis. Mm. Som hade, den hade en vakt i sin lilla inhägnad dygnet runt den nere. Så man fick inte gå innanför där, men vilken jävla maskin. Men sen var det alla byggen där nere. Jag måste säga att det var nästan chockerande hög kvalitet på de flesta byggen, måste jag säga.
Mm. Ja, men det är alltid det. Men det är svensk drifting, så har de ju sagt det, att Vi har ju byggen för världsmästerskap.
Ja, men precis. Jo, men det var inte bara liksom driftbilarna, utan det var ju liksom allt som var där nere på mässan. Det var, jag och Dennis gick runt något varv där nere. Eftersom det var bara jag och Flinken som var där under hela helgen, så att säga. Sen hade vi gästinhopp, så att säga. Gästspel från Göran Röjhagen och Anso och Mattias Lago. Var ner dit. Så det var riktigt, riktigt roligt. Sen är det ju alltid kul att träffa allt mediafolk som är där nere och springer.
Var det lite folk eller var det...
Jag vet, jag har inte hört några siffror. Jag hörde någonting om att det hade varit 50 000 på lördagen där i lokalerna. Och det märktes. Jag skulle bara smita bort lite snabbt bort till... För SPF hade ju ett bås, eller en ganska stor, och det var inte bara ett bås. De hade en bra stor bit av en hall där som jag tänkte jag skulle gå bort och titta på lite... Olika bilar de har där borta. Och det tog mig nästan 50 minuter att ta mig dit ifrån pressrumsområdet. Och det är typ en och en halv hall jag måste ta mig igenom. Men jag valde såklart att göra det runt lunch då, när alla i hela Sverige var där nere.
97 083 besökare var under helgen.
Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Det var gratis uppvärmning för hela Elmia-mässan, kändes det som där. Det var fruktansvärt varmt där inne.
Ja. Om vi kliver in på påsksladden då, vad tyckte du?
Ja, först var jag lite så här, men bara 16 stycken som ska tävla, men det fanns nog en baktanke med det där. Då hade ju det var ju många, många fler än 16, eller det var ju, jag vet inte hur många det var som var anmälda från början, 20-någonting var det väl, va?
24 eller något sånt där tror jag, de var väl 21 till start.
Ja, men precis. Och då tänkte man, det är ju ett litet startfält, men den som har ansvarat för att välja ut de här förarna har fan tänkt en del. För vilket jävla startfält och vilka battles det var under hela helgen. Det var allihopa.
Vi fick ju faktiskt en liten påminnelse, eller vad man ska säga, av Matilda Svensson om att det här var ju faktiskt inte en inbjudningstävling i år.
Nej.
Utan man fick ju ansöka om att vara med.
Men någon måste ju ha skött någon form av gallring.
Ja, säkert. Tidigare har det ju varit en ren inbjudningstävling när det har varit... Innan det blev med i de här serierna. Och det.
Men det kändes som att någon har suttit och tänkt på att den här föraren och den där föraren kommer funka jättebra ihop. Och han funkar med. Alltså, det var såna jävulska battles. Det var ren, det var jättehård körning, men det var superrent kört. Det var ingen som gjorde något. Det skedde inga fulheter och det var väldigt lite carnage under hela helgen. Det var bara brutalt bra battles. Och topp 8 var ju, då ville man inte... Jag ville inte att någon skulle vinna, men jag ville inte att någon skulle förlora heller. För det var liksom alla... Nej, det var helt omöjligt att ha en favorit i den där tävlingen. Man var liksom, det var lite konstigt, för man var lika glad som man var ledsen efter varje battle. det var... Usch.
Vädret då?
Va?
Vädret.
Vädret var... Jag vet inte vad jag ska säga, men den som ansvarar för det skötte ju sig. Jag tror det var Marcus Stenmark, tror jag. Jag tror jag utnämnde han som den som ansvarade för vädret den här i helgen. För någon hade ju lyckats episkt. Vanliga fall är det ju svinkallt och blåsigt. Den här gången var det lagom blåsigt och klockren temperatur och till och med lite solsken. Så man behövde inte pälsa på sig som en Nordpolsexpedition där nere. Det var riktigt bra. Och sen efter varje dags tävling, då gick det typ 10 minuter, sen började det regna. Inget drissel under tävlingen, utan... Och tydligen man såg idag, då vi spelade in det här på tisdagen, då såg vi någon bild som Marcus hade postat på internets där. Då var det ju snö där nere.
Så Det var helt otroligt.
Ja, alltså hade det där kommit ett par dagar tidigare, då har det varit kört för hela tävlingen. Då har de fått ställt in, för det kom ganska rejält med snö där nere.
Ja, vi... Vi pratade ju lite grann innan om det här med vilka vi trodde på och sådär. Vi hade ju faktiskt inga norrmän alls med i våra samtal då. Men det var ju faktiskt en norrman som gick och blev kvaletta. Olav Haugen Hasdal. Knep hem det där med 96 poäng i kvalet.
När jag stod där nere och såg hans träningar och hans reper, så var jag nästan helt övertygad om att han skulle plocka hem hela det här. För jävlar vad taggad han såg ut. Och vilka linjer han satt där nere.
Sen då, han tyvärr... kör den där lilla Mercedesen.
Ja, precis. Fruktansvärt vad bra den bilen gick. Och jag tänkte att det här är ju nästan tråkigt. Man får ju nästan hoppas det blir någon svensk i topp 3. Nej, men alltså det gick sjukt bra för honom. Sen tyvärr då, så var det ju någonting som skedde under när det var dags för battles för hans del. Det var väl i 8:an tror jag han åkte ut där, för han gjorde någon... Jag såg inte riktigt vad som hände, men han rakkörde ganska rejält in i när man går ner i... i första högen ner i den här gropen eller vad de nu kallar, runt trät och alla jordbruksutrustning de tjurar som har ställt där nere.
Mm.
Så då åkte han på
det var ju topp 8 mot Tony Aversätt.
Ja, precis.
Mm.
Men det var ju tajt. Om man kollar på kvallistan så var det ju tajt ända vägen ner till topp 8.
Ja, det var ju sjukt bra kvalrepor allihop satte. Alltså det var det jag säger. Det, liksom, det var en av de bättre tävlingarna jag varit kika på bra länge måste jag säga. Nivån på den här driftingen är helt enastående. Och på den där banan då, så där det var väl lite kallt så det var lite ojämnt. Jag pratade med några förare och många som sa att det var väldigt, väldigt ojämnt grepp på banan.
Mm.
Så ena stunden kunde man våga satsa, gå in med ärslet före mot betongmuren och sen 2 meter senare var det som is lite längre bort.
Mm.
Ja, du får det där fläckvisa nu eftersom vi har ju inte fått riktig våren.
Nej, solen hann ju liksom inte värma på. Den värmde definitivt inte på nere i den här gropen. Jag vet inte, vad kallas det där området runt trät där nere till höger? Efter,
ja, jag vet inte.
Ja, vi kallar det för gropen där nere vid trädet. Där var det ganska halt på marken faktiskt.
Gropen?
Ja, ja, men det är ju liksom en svacka. Det är en ganska rejäl utförsbacke ner. Och framförallt när man kör åt andra hållet så har ju Jim Olofsson hittat ett eget privat litet hopp där nere. Det är lite brutalt faktiskt.
Men vi kan väl dra kvallistan lite grann snabbt. Så här. Olaf Haugen-Hostal 96 som sagt. Mikael Johansson 94. Jim Olofsson 91. Fyra Mårten Stångberg 90. Viktor Wettermark 89. Filip Josefsson 87. Kevin Brunberg 87. Tony Aversätt också 87.
Mm.
Sen så var det lite fallande ner. Jag tycker det var lite synd. Christian Erlandsson var den som var sist in i stegen då med 70 poäng. Sen var det ett litet hopp ner till Kasper Eidsmo-Sand, Alexander Svensson, Erik Kadikes, Alexander Boström och Jimmy Karlsson var de som hamnade utanför då. Det är lite synd när vi har de här yngre killarna att de ramlar utanför och inte får.
Men
är det, köra i stegen.
Är det inte det att det här är liksom en ganska svår bana ändå att köra?
Det är det. Ja. För det krävs ju lite mod och vi ser att
ja, men
det är
så de här, är ju första tävlingen för året, säsongen ja. Så att säga. Och det är liksom, det finns ju inga avåkningszoner att leka med alls där.
Nej, och tittar vi längst upp här så är det ju de här grabbarna som har varit med några år som är där. Så att, men
70 ja. Poäng då för att komma in i topp 16, det var rätt högt.
Mm.
Ja, men å andra sidan rättvist. Alltså de sa, ja. Det var inga glädjepoäng som delades ut alls, skulle jag vilja påstå.
Nej, vad hade vi för bedömare?
Alexander Kvist, Morgan Göransson och Andreas Lundqvist skötte bedömningen där nere.
Se där, Morgan Göransson minsann. Det var väl ett tag sedan vi såg honom som aktiv bedömare i något större sammanhang i alla fall skulle jag säga.
Jag vet inte var de dammar av han någonstans ifrån. Men
nej,
jag tyckte det var
kul att se Morgan tycker jag för att han ger egen kunskap i den här sporten. Och för er som inte känner till honom så väl så var han huvudbedömare i SM. Nu är det ett gäng år sedan, 2017 kanske. Och sen har han ju spottat rätt mycket åt framgångsrika förare och där är väl samarbetet med Pavel Korpelinski kanske det som är mest känt. De har ju jobbat jättemycket och jättebra tillsammans.
Precis.
Mm, kul. Alexander Kvist känner ju alla till. Och Andreas Lundqvist, Lunkan, har ju också hängt med ett tag i SDS gänget liksom. I det.
Det var beprövade bedömare som man.
Oh ja.
Mm, det skulle jag säga.
Sen, det märks ju också när man tittar på poängsättningen.
Ja,
som vi sa tidigare, att det är inte glädjepoäng.
Utan nej,
det är
liksom, men precis. De är ändå liksom hård men rättvis, om vi säger så. Det är säkert någon förare som har andra åsikter om det uttalandet, men det får man väl ta.
Mm.
Sen tävlingsledare var väl Matilda Svensson, om jag inte är helt ute och cyklar.
Ja, det stämmer nog.
Jag måste säga att hon skötte jobbet exemplariskt som vanligt. Risk för att låta som någon fanboy, men vi har ju en sån här liten komrader så vi kan snoka och höra vad de säger helt enkelt. Och det Hon driver det där med järnhand. Det är fan ingen. Sen kom hon på att jag hade en komradio. Så det var några fotografer som stod bakom mig som inte skötte sig. Så då typ harklade hon sig lite högt i komradion och bad någon flytta på de där fotograferna. Så då sprang jag iväg och var någon jävla ankmamma där nere. Nej, det var några som inte var lika, vad ska man säga. De var inte där och sprang som vanligt, som så ofta så att säga. Så de stod väl på lite halvdumma ställen. De tänkte väl mer på att det ska bli en schysst bild än att vad händer om det någon rak kör här.
Vi samarbetar och hjälper till med det här gänget. Ja. Det har vi gjort i många år. Vi finns ju lite grann i bakgrunden med lite tekniska system också när det gäller poängberäkningar och lite sånt där. Så att vi försöker att hjälpas åt båda hållen. Så.
Jag måste säga att Alexander Svensson, Wonderbounds lille grabb, han var den första föraren i världshistorien som har fått mig att backa rejält från en mur. För när han gick ner efter initieringen, man ska gå ner i den här lilla gropen där, då helt plötsligt så tok greppar upp, så hans bil bytte helt färdriktning typ 90 grader och bara gjorde en bara spettade raka vägen mot muren där jag stod dum som man är, och då man lutade ena låret mot muren och konstaterade, vänta här, det kommer en jättestor röd BMW mot mig, väldigt hög fart, men han hann få stoppen dessifrån, han hann till och med snygga till det så jäkla snyggt så att det såg faktiskt ut som han fortsatte drifta det bara förbi, men han var ruskigt nära, alla andra låg ett par, tre, fyra meter ifrån muren. Men inte han. Så det måste jag säga att det var faktiskt första gången någonsin i min karriär jag har hoppat bakåt ifrån en mur någon gång.
Det är en ganska stor och tung amerikansk LSV8 fram i den där BMW:n också.
Oh ja.
Och sen har du, där har du det lilla farliga med patchy conditions.
Ja, men precis. Mm. Det var faktiskt jäkligt roligt att se. Han har liksom utvecklats ganska rejält, måste jag säga.
Mm. Ja, han har ju
ganska mycket liksom,
i generna, är det du vill säga?
Ja, och rutin vid sidan av där som han kan få hjälp av.
Han kan liksom kunskapstappa rätt bra.
Jo, det är väl få som har liksom ordning på torpet lika hög utsträckning som hans pappa. Å andra sidan är det väl få som har hållit på med den här sporten lika länge som hans pappa också. I för sig. Så han har gjort en del missar och lärt sig av dem, så att säga.
Ja, han har, för er som inte vet det, så Micke Wunderbaum Svensson, han var ju över faktiskt och körde någon säsong i Formula Drift i det som heter Prospec nu för tiden. Då.
Men än en gång, det där när vi satt nere på Mantorp Park med det där mötet, alla satt och undrade och han hade liksom hela nästkommande säsong klappat, finansierat och klart liksom. Så det var inte den här säsongen över riktigt än, men han var klar redan ordnat nästa. Och det är väl nästan så man måste göra om man ska få någon finansiering i det hela.
Mm.
Ja, om inte annat får rullans mot.
Oh ja. Men jag måste säga det att teamen som var här nere, vilken jäkla kvalitet det är på allting runt om. Det är liksom ordning, reda, det är puts och det ser skitbra ut. Jag måste säga Hartmans tält med två bilar, ordning och reda. Lillgrabbens bil stod där också. Det är lite ballt. Vad är han? 12 år gammal har en egen driftkärra. Vad gjorde ni när det var 12 år? Själv hade jag typ ramlade om någon skateboard och fått skrubbsår. Jag hade då fan inte en driftbil i alla fall. Trampbil kanske, men... Nej, men det är kul att se liksom. Speciellt de här grabbarna
Pontus som... Pontus körde ju hoverna då.
Ja, men precis. Säga. Han och Fast Mike och... var det Möller, tror jag?
Ja, precis. Rasmus Möller. Ja. Pony Drift Gear.
Och den bilen, vi måste ta ett snack om den bilen. Jag har alltid gnällt på mannen som åkte C70 att han ska ge fan och skrapa den längs betongen. Men det här var en bil som inte hörde hemma ute på driftbanan. Jag var inne och tittade i Stanshallen. Här står en tävlingsbil som hade gått in och spöat rubbet där inne. Helvete vilken puts det är på den kärran. Mm. Och den ska han fara, ja, nej, man blir alldeles mörkrädd. Jag älskar hans livery med små sådana här kretskort liknande linjer på så här. Nörderi på hög nivå, men den var riktigt, riktigt vacker.
Ja, vi kikar lite snabbt i stegen då. Vi ska väl inte dra hela den, men min gissning till andra placering då, Christian Erlandsson, kvalade ju in som 16:e som sagt, fick möta kvalettan Olav Haugen Hasdal i topp 16 och åkte ut där.
Ja, han bröt väl där på grund av att hans oljetryckslampa såg mer ut som en julgran eller som en rejvfest. Den hade väl blinkat och lyst mer än vad varvstoppet gjorde under den där repan.
Förra avsnittet så pratade vi ju om att vi hade hört att det var motorproblem. Och det var ju Christian Erland som vi menade då. Mm. För han skrotade väl en motor då på lördagen eller söndagen.
Ja, men precis. Där, va?
Och hade väl en ny ihop på ett dygn ungefär.
Ja. Ja, det var ju han och Stångbergs team gjorde ju någon sån här episka bravader inför, alltså hur man ens, det är obegripligt ärligt talat.
Ja, nej det var, men topp 16 i övrigt så var det väl de bättre kvalade förarna som gick vidare, förutom i sista battlen där Robert Åhäll vann mot Filip Josefsson.
Precis, och där var det väl en en liten halvintressant grej. Topp 16 körde de den sista battlen och då överroterade Josefsson lite grann så att Åhäll dunkade in i han. Eller de kom ihop så där helt enkelt, för det var tvärstopp framför och det fanns ingenstans att ta vägen. Och då stod Josefssons hjul lite illa till så det tryckte in hela tröskeln på Åhälls bil. Och det var en liten touch bak på Josefssons bil som gjorde att han hade väldigt extrem toe-out på ena bakhjulet. Det var så du kunde stoppa in huvudet där ungefär. Det såg nästan ut som han hade ett Vice-Fab-kit i ena bakhjulhuset där. Så det var skittrist, för det var tydligen alldeles för mycket meck att laga. Och sen blev det en liten strul att för Åhäll krängde däck i samma öva. Så har vi två bilar som måste boxeras av banan. Hopp, hur gör vi det här? Så då fick ju Åhäll skälig tid att reparera. Och det tog lite tid att transportera in han, för det står ju kopiösa mängder med människor runt omkring. Och det blir en hyfsad omväg för skämsplankan och sådär och traktor och sånt att ta sig runt och komma till Åhälls depå. Så det tog ganska bra med tid, så publiken hade ju tyvärr missuppfattat hela den här grejen att det fortfarande var en grej kvar. För han måste ju, sen han har lagat måste han bevisa att hans bil faktiskt fungerar.
Han måste väl initiera åt
det. Ja, och då gjorde de en liten, det tog alldeles för lång tid. Så de gjorde en liten deal där så att, ja, de fick väl tumma lite där. Men de var ju runt och kollade så att alla berörda parter var okej med den här lilla regelgrejen. För det var väl lite sketchy och när det gick ruskiga mängder publik, funktionärerna gick omkring på banan. De kan inte bara släppa ut Åhäll, hans monstermaskin där då. Så det var en liten så här platt fallgrej. Det var lite trist att det avgörs på en sån sak så att säga.
Ja, sen i topp 8 då så sa du att Olav Haugen Hasdal fick något problem mot Averstedt.
Ja, det ser ut som att han, om man understyrde eller om någon kom ihop, så det var lite svårt att se, för det är en betongmur i vägen och den är ju lika hög som nosarna på bilarna, så man ser bara från, vad ska man säga, huvuden och uppåt ungefär på bilen. Men rätt vad det var så rakstyr han ganska rejält och sen vände, och Averstedt fortsätter ju ner i den där runden upp och så bort mot den här bortre loopen. Mot, ja, det hoppet brukar vara där de har uppvisningar och sådana saker. Och då vänder Hasdal och kör mot färdriktningen, så han håller ju på och han är på väg upp när Averstedt är på väg ner, så där hade det kunnat bli en rejäl frontalkrock. Och det var väl inte sådär genomtänkt kan man tycka, men ja, striden sätta och så vidare.
Men det han missade var helt med andra.
Ja, så de höll ju på, han vejade upp på gräsmattan där fotograferna står för att de inte skulle dunka ihop, därför Averstedt kom väl i hyfsat hög fart. Men han tydligen ser han, eller hans spotter kanske vrålade i headsetet att släpp eller sånt här. För där hade
det borde ju nästan ha varit en röd flagg.
Ja, jag tycker nästan det. Det borde ha varit lite flaggviftningar på en del ställen, för det var några incidenter som man hade kunnat, framförallt den där.
Att det går ju så fort när det väl händer.
Ja, men, och så är det så pass dold, för det är en massa fotografer, jordbruksutrustning, stort jäkla träd, en stor vepa, så du har ju inte lång tid på dig att reagera när en bil är på väg upp där och du är på väg ner.
Ja, nej, nej.
Men alla berörda parter gick helskinnade ur den striden. Tack och lov. Sen var det väl egentligen bara två skrotningar där. Räkans var ju fan inte att leka med. Han dunkade in ett par vänder i muren, så det var ju bara kex av hans stackars bil. Och det gjorde ju ont i hela själen.
Vi har ju fått en race report från Räkans, så att säga, så vi ska dra den när vi är klara med stegen, tänkte jag. Stångberg och Averstedt i ena semifinalen. Averstedt vidare där till final. Och sen hade vi Micke Johansson och Jim Olofsson i den andra.
Precis.
Där Olofsson vann och gick vidare. Och i battlen om tredje då så kom ju Micke Johansson tyvärr inte till start.
Nej, och jag har inte riktigt fått någon förklaring vad det var som strulade med hans bil. Det kan ju vara att det var små detaljer som han inte vågade gambla så att säga. Men han dök bara inte upp, så det fick ju vart en solorepa där då. Det var väl när jag pratade med Stångberg sen så var han ju, det var ju kul att komma trea, men han hade ju hellre
tävla om det.
Men så här är ju alla de här grabbarna. De ska ju inte avgöras i depån alls. Nej. Det är nästan snudd på att Stångberg kanske hade varit lyckligare som fjärde bil om man hade fått kört om det så att säga. Det tror jag inte.
Micke hade väl problem med remmen tidigare?
Ja, en av våra fotografer Dennis skickade bara ett litet meddelande om Micke remstrul eller remmen gick. Och då tänkte man, skit, en till havererad motor. Men då var det bara multiremmen som hade gått, eller bara, men man förhågar ju alltid det värsta när man hör något sånt.
Men det kan ju ha varit något sånt som föranledde det här slutet.
Han slog i en fälg också lite grann där, så att han slaktade en fälg mycket ganska rejält, så det saknas ju rätt stora bitar av den. Och det kan ju vara så att han var osäker på om resten av grejerna var okej att köra med. För som sagt var, ladda här nere, det är bara betong, det var lite halt. Och är man inte riktigt hundra på att bilen är kryss, så är det något jävligt vuxet och förståndigt beslut att säga att nej, jag hoppar med en battle. Men om det är någonting som har fått en spricka i sig, så att du sätter bilen i muren och skrotar den ner i 90 blås.
Ja, för jag menar, säsongen har ju liksom bara börjat.
Ja, och det är ju trots allt bara en showtävling, om vi nu ska vara krass. Mm. Det är ju liksom inga mästerskapspoäng som står på spel här. Nej.
Sen hade vi final då, Jim Olofsson mot Tony Averstedt, som Jim Olofsson tog hem.
Det var en rejäl fight de emellan, måste jag säga. Jag hade ärligt, när man stod där och man sett battlen, så hade man ingen som helst aning om vem som skulle vinna den här, kan jag säga. Och det var helt knäpptyst i radion. Man hörde ingenting, man hade inga hintar om någonting. Så det var snudd på lite olidligt där. Och så är det. Det står på sidan och två av ens favoritförare möts i en battle, och så bara hoppas någon vinner och någon förlorar, men jag vill inte heja på någon, så att säga. Men som kvasi norrlänning så var det ju kul att Jim äntligen vann påsksladden, måste jag säga.
Mm. Ja, men det är kul att han vinner, för dels så har ju han har ju alltså, banan passade nog hans bil.
Ja, men vad är det? Är det tionde året? Han har väl kört alla påskladden. Det här var väl 10-årsjubileet av påskladden, om jag inte helt ute och giddra. Och vad jag kan dra mig till minne, så är det nog inte...
Ja, det är 10 år sedan de började.
Ja, som de började, så att säga.
Men det var ju några mässor som blev inställda. Mm.
Men jag tror nog Jim har kört samtliga. Jag är osäker på vad det blev för placeringar, men det har ju inte blivit någon seger. Det här är ju hans första seger där nere. Vilket är ju...
Ja, det är kul.
Jävligt gött. Han har ju en nödlivery på hans bil. Vi måste prata om hans livery lite grann. Han säger att han har nödlivery. Den är matt svart och så är det vita dekaler på den. Jag tycker den är svinsnygg. Hur fan vad elakt den ser ut. Men han har ju målat, han hade fått väldigt mycket kommentarer om de här nya fläskdäcken han hade. Men han har inte någon annan profil på sina däck. Det var att han målade den ena, vad ska man säga, ytterfälgkanten svart också. Så det ser ut som att han har typ 98 profil på sin bil.
Ja, jag tänkte säga 120.
Ja, precis. Det ser ut som att han stölar dem från någon ismaskin någonstans.
Mm. Så drag racing däck bara.
Nej, det vet inte fan om de är sådär feta, men nej. Sen har jag fått mycket frågor om det här. Liksom, vad är det nya reglementet? Vad går man upp i profil istället för bredd nu? Bara för att få grepp och såna grejer. Men, nah.
Men du tog väl ett snack med Jim faktiskt?
Ja, precis. Jag tog ett snack med hela topp 3 och en förare till som jag sprang på in i depån, som var väl kanske en av de mest besökta tälten ute på området där.
Mm. Men vi tar och lyssnar på Jim först, så kan vi väl kommentera det lite sen.
Jajamän.
Väldigt oförlåtande ifall inte elitbilen gör 100 rätt, då blir det väldigt svårt att kunna göra en alltså ligga smooth bakom, om man säger så. Det blir oftast lite ryckigt för att kunna justera. Men vad händer ikväll nu då? Du, vi ska äta hamburgare och så ska vi sova för vi ska hem tidigt imorgon. Men jag tror att grabbarna kommer att ha lite betongkeps imorgon. Men jag kör ju så jag får ta det lite lugnt. Ja, det är så jävla skönt att se dig överst på pallen där jag tycker du hör hemma oftare. Och nu är det ju bara satsa på resten av säsongen. Vad blir det mer för din del i år? Vi kommer köra SM och sen då blir det väl kanske något gatebil. Och, ja, men så här, vi får väl känna oss för lite grann, se vad ekonomin räcker till. Vi har ju fortfarande lite lösa trådar angående det, för att vi har inte fått klart med alla sponsorer direkt hur vi ska jobba. Men vi är taggade på ett bra år. Men du har väl alltid varit liksom mästaren av att köra med två plåtburkar och ett skosnöre. Du lyckas alla andra se ut och nästan obegränsade budget, men du är ju liksom, vad ska man säga, lite mer folkets förare som lyckas få en bil som egentligen hör hemma på ett motorsportsmuseum slash alternativt av en snöslunga för länge sedan. Hur fan får du liksom hänga och gå runt med det där?
Jag vet inte, vi jobbar med det vi har, så har vi, ja, som sagt, pillat med hjulinställning, fått den att bli bra, väldigt följsam, labbat med och lite olika storlekar på däck, speciellt fram för att få den att bli lugnare, så ja, vi har fått en snabb och framförallt lättkörd bil nu.
Det är klart, vad satsar du på en SM? Det är klart det är en seger, men vad liksom känner du inför serien?
Ja, vi har ju sagt att det här ska väl vara sista året med E30 på den här högsta nivån, så då ska vi väl ändå försöka oss på ett SM-guld, tänker jag. Vi har ju några SM-brons, så det är väl dags att försöka på sig det där guldet.
Ja, det börjar ju bra än så länge för säsongen, och än en gång ett fruktansvärt stort grattis till segern idag. Tack så jättemycket.
Ja, men där hörde vi lite grann om vad Jim hade att säga. Han kändes ju som att han var nöjd med all rätt.
Ja.
Ja, eller det är väl inte bara Jim, utan hela teamet var väl helt i varv, så att säga. Mm. Men det märks ju det att hans bil börjar bli sleten. Han nämnde ju det också, att han ska, att de har ju ett projekt på gear. Han ska bygga någonting nytt inför kommande säsong. Då. För den här hade tydligen börjat fått suspekt materialutnötning på ställen där tekniskt sett inte saker och ting ska nötas ut. Men den har ju varit med lite om saker och ting.
Vi vet ju alla den voltningen han gjorde i Riga bland annat, och då när den rätades ut flera gånger under den säsongen.
Det var sen hade han tydligen, fast det var tydligen inte den värsta vurpan när han var med. Den hade tydligen varit in med arslet någon gång så pass att den hade ju skjutit hela bakvagnen en bra bit in över kupéutrymmet på den. Så den där bilen hade ju, ja, den har fått stryk helt enkelt.
Mm. Det där chassit har sett mer action än många.
Ja, nu tänkte jag säga någonting riktigt. Att det har sett mer action än någon. Ja, men vi skiter i hela den liknelsen.
Ska vi ta och lyssna på vad Tony Overstedt hade att säga istället?
Jajamän!
Ja, det där var Tony Overstedt, och Och också nöjd naturligtvis med insatsen och kändes ju extra nöjd med att det var första körningen för året och bara hoppa in i bilen och känna sig bekväm direkt liksom.
Ja, det har ju såg ju bra ut för han hela helgen, måste jag säga. Han var ju, det var ju ingen diskussion om att han var en toppcontender redan under träningen, tycker jag. Han var väl en av de första som satt linen ordentligt där inne.
Mm.
Och sen bara en diff som går.
Ja, precis. Jag gillar det. Det är bara en diff som har pajat. Det var väl en del generatorer. Och jag tror Olof som for iväg och... Nej, det var Brunberg som käkade en generator som de var på Biltema. Och Olof som var och köpte bromsrör på Biltema. Och Biltema är... Att vi inte får in dem som seriesponsor är helt obegripligt.
Ja, kul som sagt att Tony är med i toppen. Han har ju som sagt hållit på ett tag, 2016-17 någonstans där trodde han. Ja, och till Amazon ett tag från början faktiskt.
Jaså? Coolt!
Så, men sen har han ju kört med den här Supra Mark 4 ganska länge nu då, och hade ju en Audi 5 i den i rätt många år.
Precis.
Men har ju nu gått över till originalmotorn.
Han har ju piffat sin livery lite grann. I vanliga fall är den där bilen röd. Och i och för sig, där är den nu också. Men nu är den lite kromröd så här. Så den, när det var lite solsken på den så var det... den ser riktigt, riktigt god ut nu, måste jag säga.
Mm. Ja, härligt. Mm. Ja, men vi kan väl höra på trean också då. Mårten Stångberg, han hade väl en ganska intressant sak att berätta.
Ja, minst sagt.
Ja, starkt jobbat av Mårten och teamet att få ihop motor och grejer. Och han var ju till och med positiv. De hade ju helt till och med hunnit sova.
Ja, när de nu gjorde det har jag ingen aning. För när man rullade in där på torsdagen och såg liksom att de höll på... De hade inte skruvat klart där. De höll på att bygga klart bilen inne på området. Nej, det var väl lite små fix och sådär. Men man såg på hela teamet att det här hade ju tagit på dem. Alltså det var ju... Det var väldigt mycket. De såg lite ut som ett gäng marihuanarökande i en klorindränkt pool. Det var mycket röda ögon. De såg ut som de skulle behöva sova en vecka till efteråt.
Men kul ändå för Mårten och teamet att det går bra då.
Ja.
En tredje plats i det här fältet är ju ingen dålig insats.
Ja, nej, verkligen inte. Verkligen inte. Han körde riktigt, riktigt aggressivt och bra hela helgen.
Mm. Lite kul tycker jag, för Mårten är en förare som jag inte tycker har fått ut sin fulla potential. Nej. Under de åren jag har följt den här sporten, utan det var, han hade någon fjärde plats tror jag i en Gatubil Drift Series tävling och sen så var det ju under SDS i fjol någon gång som det gick skapligt också och sådär, att det har varit mycket strul med bilen och det här. Och det här är ju liksom det exemplet vi brukar ha när vi pratar om det här med att gå för att välja ett säkert chassi, typ ett Nissan S14 eller någonting, eller BMW 36 E46 E92 till exempel. Eller att välja någonting helt eget och därmed att det blir en del av varumärket föraren. Mm. Liksom. Och där Mårten ju har varit den här Mercedes CLK och han är ju känd i ganska stora delar av Europa.
Ja,
som och har fått mycket tidningsartiklar och allt möjligt skrivet om sig. Mycket på grund av bilen.
Men jag surrar lite med han där om liksom just om delar och sådana saker. Han har ju väldigt stora mängder. Nu har han utvecklat det här systemet, eller den här kitten till den här bilen. Så han har ju rejält med typ en 6-7 baknav och sådana saker. Mm. Så liksom, han kan skrota.
För det har ju varit mycket krångel med
det. Ja, men så nu har han ju verkligen piffa till det. Sen sa de det också att den här motorn nu efter Ja, haveriet som de hade, de klöver mot dem på längden, inte som alla andra på tvärn, utan ska du göra något ska du göra ordentligt. Mm. Men den nya motorn kändes mycket bättre, och det var en av mekarna skojade, sa att det var på tiden liksom att det här nästan skedde, men det hade ju kanske skett med lite bättre marginal i tidsmässigt. Ja. Men det såg riktigt, riktigt bra ut. Jag tror att vi kommer få se mycket, mycket av den här mannen i framtiden.
Mm. Lite spännande, han pratade om framtiden, lite olika event, bland annat någonting i Frankrike. Mm. Det är lite intressant.
Ja, det är lite hysch-hysch. Det vill han inte liksom utveckla speciellt mycket där. Så det ska bli jävligt intressant att se vad
han. Men han och teamet har ju varit lite ute och rest tidigare. Ja. De var ju bland annat på någon gatubil liknande variant i Spanien för några år sedan. Och lite så här, och de har kört på Hockenheim var det väl, och varit ute på lite olika äventyr, så de har ju haft den här förmågan att hitta lite såna här udda äventyr och dra ut på. Så det ska bli jätteroligt att se vad det är han har på gång den här.
Oh ja.
Tror ni han kommer nämna någonting i sitt andra projekt?
Ja, jag hoppas ju det. Jag lovar att vi måste pusha för han har dragit igång en podd, han och grabbarna, som heter Internal Combustion Podcast heter den väl.
Ja,
så jag tror de har 3 eller 4 avsnitt ute nu. Så den kan jag varmt rekommendera. Jag lyssnade på några av de avsnitten på vägen hem och det var riktigt, riktigt jäkla bra och intressant faktiskt. Mm. Men det är skitkul att förare börjar poppa upp med poddar. Det är helt någonting som jag verkligen ser fram emot att fler gör. För det är liksom, ja, vi nördar helt enkelt. Vi vill
det
se
finns det. Det finns plats för fler i poddosfären så att säga.
Ja, ja. Och jag pratade med en filmare där nere också. Nu kommer det ju att dyka upp lite mer. Jag är en sån här nörd, jag vill ju sitta i lördag förmiddag och titta på när någon bygger ihop en växellåda. Jag har ju skällt på Skogsby de här att de har för dåligt med skruvmaterial, även om Skogsby de har väldigt mycket skruvmaterial. Så det, jag vill se från det att de börjar med sitt projekt tills de vinner första tävlingen, vill jag se varenda skruvmötter som lossas. Men det kommer att dyka upp mera sådana filmprojekt framöver här, där man verkligen får se allt ifrån ja, när de bygger en motor. Och det var ju, han jag pratade med nu, jag har inte nämnt några namn, men det var ju ganska tur att de hade filmat allting, för han frågade där, men satt du faktiskt dit den där O-ringen som skulle vara där? Och så bara, vi kollade på filmerna, så bara, nope, det gjorde vi inte, så vi river motorn igen och monterar tillbaka den där. Så det är inte bara negativt att ha en filmapa hängande i garaget hela helgerna.
Ja, vi hade en intervju till med killen som hade längre kö vid sitt depåtält än vad det var till hamburgerståndet.
Ja, det var ju alltså, Kevin Brunberg. Mannen, myten, legenden. Man får ju för fan
Volvo-raggarnas kung.
Ja, ingen snack om den saken. Men det var, den här, vad ska man säga, selfie-kön utanför hans tält var ganska lång. Det var, man fick liksom gå in på baksidan om man ville prata med honom. För det gick inte att komma in på framsidan. Det var, man såg knappt hans bil. Det är jättekul att han får sån uppmärksamhet.
Fick han tag på någon? Det var kardanen.
Ja, han körde. Ja, han i warm-up-boxen där när de skulle köra så hade ju han... De hade ju helt sonika konstaterat att nu har vi trevägsdämpare att leka med. Så har han ju fått en kille som har skruvat dämpare bra jävla länge. Så nu har han ju en dämparnörd med sig i sitt team. Så det här kommer bli brutalers. Nu har de börjat tweaka att tredje steget dämparna, så att han skruvade på 2 snäpp till och det var så mycket fäste så hans kardan sa natty bajs. Så den small av i något knutkors. Så då fick de ju skruva tillbaka det där, rota rätt på delar av en kardan, för jag tror det var den främre delen av kardanen som small av, och han hade inte samma, vad ska man säga, hållfasthet i de nya delarna, så han fick ju kärringköra eller fegköra som han tyckte han hade gjort där för att grejerna skulle hålla. Men det är lite pinsamt. Den går inte sönder på banan, utan den ska stå och elda lite däck där nere. Å andra sidan, det var nog det stället det var mest grepp på hela området. För jag gick förbi där och det var tur man hade skosnören på skorna, annars har dojerna blivit kvar där. Det var liksom drag racing stripsvarning där nere i warm-up-boxen.
Men vi lyssnar på vad Kevin har berättat, så får han berätta lite om det där själv.
Sen i morse så visste vi att vi är upp mot Mikael Johansson topp 8, så vi klickade en hel del dämpare, men jag kom till uppvärmningen, banka i tvåan och då sa det kabum.
Det är gött med grepp, men möta Micke, han såg ganska aggro ut i helgen, men vi hade lite förhoppningar där faktiskt om att det skulle... Vad var det som gjorde att det inte riktigt kom hela vägen fram, tycker du?
Jag var extremt osäker, för grejen är att den kardonen vi hade fram, tyvärr var det främre kardonen som gick sönder. Och den jag hade i reserv var hälften så stadig eller så kraftig, om man säger. Så den var byggd på ett extremt tungt material. För vi ska bygga en ny kardon, men det har tyvärr fallit lite mellan stolarna.
Du menar att du har haft annat för?
Ja, lite så, som man har kanske glömt bort det lite. Och när vi såg det att vi måste ju banka på nya kardon, så visste jag det att den är ju klenare, och den har ni att sparka mot muren i mot tredje zonen, då blir allt skrot. Så det var nog en kombination av både hjärnspöken, nerver, men sen är ju Micke en fantastisk förare liksom, så det är, jag är ju inte ledsen för att åka ut mot honom. Det svider lite att det står 2-1 i battles nu mot honom, men han är värd det liksom, han är duktig.
Jag måste säga att bilen ser ut att funka för dig bättre nu än vad den gjort på längre, så att du har en bättre grepp, och framförallt så verkar din linje, det verkar som att du blivit mer bekväm med bilen nu än vad du var i fjol till exempel.
Jo, men allt går ju hand i hand, alltså bilen och jag. Vi har varit med länge nu, vi utvecklar det och vi vet att vi måste jobba på. Och sen nu när vi har lättat även fronten, så vi ligger på strax 1200 kilo nu. Och sen har vi ju rätt så mycket effekt med, så det... Nej, men det går rätt i ett gör det. Och sen har vi jobbat väldigt mycket på våra trevägslindämpare och börjat förstå hur det faktiskt funkar och vad som händer när man gör, arbetar med högkomp och lågkomp och rebound liksom, så... Vi har fått till det, bilen är balanserad och sen har vi ju faktiskt ett väldigt bra team i år. Så det, alla vet sin plats och vad de ska göra och det funkar skitbra.
Men det är väl lite så man måste jobba också. Du ska ju egentligen bara, vad ska man säga, vara lite primadonna, dyka upp på helgen, allting ska vara klart. Ditt jobb är att köra, resten av teamets jobb är att se till att du kan köra och att allting fungerar. Och det verkar ju bevisligen fungera nu.
Jo, alltså den här helgen så har jag käkat mat, kört bil och skrivit ungefär 1000 autografer.
Ja, det har varit faktiskt i stort sett lika lång jävla kö utanför ditt tält som det har varit i Hamburg och Hakarna. Det måste ju vara jäkligt roligt.
Jättekul. Absolut jättekul. Men man förstår inte hur mycket det tar på huvudet alltså, för man blir helt färdig. Men det är svinkul och jag är så supertacksam för alla som är framme och vill ta bilder, autografer och även supportat med, genom att köpa merch och alltihop. Så det är fantastiskt härligt alltså.
Vad står näst på agendan för din del nu då?
Näst på tur är Rally X på 10. Och sen efter det så blir det Gatebil Sverige, det blir Iron Drift King och sen kanske vi har ett S i rockärmen med lite D-mäck, men det får vi se. Det kommer om det kommer.
Det är bara att hålla tummarna för att det lyckas ro ihop den grejen. Än en gång, jäkligt trevligt att se dig i helgen och jag tycker att definitivt inte du ska behöva skämmas eller någonting över din prestation i helgen. Det gick förbannat bra, det är jävligt roligt att se dig på banan i år.
Ja, tack så mycket och tack för ert jobb, det är sjukt kul att lyssna på.
Ja, som sagt, det var lite äventyr och han hade väl, han erkände väl där att de hade väl mer eller mindre glömt bort att ha en riktigt bra kardan i reserv.
Ja, men det är någon, jag menar,
det är mycket som ska fixas.
Ja, det har ju fixats en del på den bilen i vintern, han som skulle bara ta det lugnt och så vidare. Det går ju så där för den killen. Och det skulle vara kul att säga när han tänkte, om i slutet på en säsong ska jag säga, nu i vinter, då jävlar ska vi satsa. Det ska vara kul att se hur det ser ut. Om det här är ta det lugnt, jag vet inte. Jag vill inte veta, det måste ju vara Sveriges dyraste Volvo. Jag tror inte ens Polestar har en bil som har kostat så mycket pengar.
Men sen har de här grejerna. Nu har ju teamen börjat lärt sig det här med att det mest otroliga saker går sönder på det mest konstiga sätt. Jag menar, det måste ju vara svårt som team att liksom få tag på en lista att det här måste vi ha
med. Men du kan inte ha med en hel till bil.
Nej.
Det är ju
nej,
nästan det man skulle... Man kan inte, ja, det är väl bara Piotr som har det. Och det har ju han bevisat att han har ju behövt ett par gånger. Men Fällfors stod det väl och bytte delar mellan bilarna för att få ihop en fungerande B spill för tävlingen. Mm. Men det är ju nästan på den nivån. Jag kan ju tänka mig att det finns få sporter som är så hård på materialet som just drifting.
Mm.
För här plågar
det är inte så att det löser alla problem heller, för att du måste ju hinna göra det bytet om du har två bilar. För den bilen du kör kvalet med, det är den bilen du ska tävla med. Så du får ju inte byta en bit in i,
nej.
I tävlingen så att säga.
Men sen då, nu när
allting det är bara under träningen du kan hoppa.
Ja, nu när det blir mer och mer grepp i allting. För det är liksom nu, förut var det ju en hästkraftshysteri om vi kallar det för det. Mm. Sen skulle alla ha säcklådor. Och nu ska alla ha däck. Och nu i helgen så var det väl att reglementet som var, jag vet inte om de har hunnit ändra det, men reglementet hade ju bara satt en bredd. Ingen threadwear. Så alla körde ju på däck. De däck Jim hade med sig var ju nästan, så du kunde ju med tummen och pekfingret ändra däckmönster on the fly på det. Alltså det var ju för fasen. Vi pratade om de här däcken vi såg uppe i Fällfors som Hartman hade. De var ju för fan gjorda i solid betong jämfört med det de kör på nu.
Mm.
Så det måste ju till någon ändring där. Och det tror jag att utskottet har funderat på. Om de inte redan har gjort det ska jag låta osagt. För jag har inte hunnit kolla om det har kommit någon ny uppdatering. Men det här går inte.
Men det är ju ingenting man kan hålla på och gidra på med något mycket efter den 2 april. Inte.
Nej.
De beställningarna som SM-förarna har gjort på däck. Det är väl ändå kanske gjort redan.
Jo, så den här säsongen är ju liksom körd. Mm. Och jag pratade med några förare, de sa ju det att nu har vi köpt däck med en viss bredd, men de är så mjuka nu så nu är det frågan om saker och ting kommer att hålla. Och det kommer att gå fort utan bara hinhåla nu. Och det såg vi här nere också, för det var ju svinkallt på backen. Men det märktes ju inte på hastigheten på bilarna.
Mm.
Ja, det greppade upp ändå. Så.
Ja, men de där däcken kan ju få bra grepp på is nästan. Det är ju snudd på att de kanske hade fortfarande kunnat kört även om det hade varit snö, tänkte jag säga. Men...
Mm. Ja, innan vi lämnar det här med påsksladden så ska vi som sagt dra lite grann ur Alexander Räkan-Boströms race report. Alexander säger så här, jag var superladdad inför påsksladden. Vi har under vintern byggt bort allt som vi hade problem med säsongen innan. Ny växellåda, kardan och sviktstols drivaxlar. Vi byggde även en reservdiff med annan utväxling ifall det skulle behövas. Bilen var perfekt och jag har tränat mycket på isen i vinter. Aldrig känt mig så förberedd tidigare. Jag skulle ge allt och målet var inställt på att vinna. Men det gick inte alls som planerat. På första träningen märkte jag att det var superhårt och jag tog det väldigt försiktigt. Men kom lite utanför linjen på väg mot zon 3. Jag drar i handbromsen och när jag går på gas igen så tappar jag bilen helt. Det var som att åka på is. Allt gick superfort och det bara small till i bilen. Först bak, sen fram. Då kände jag direkt att det här var inte bra. Fick åka skämsplatta till depån igen och räddningspersonalen sa att alla hjul stod åt alla olika håll. Jag var så sjukt besviken, bara så jävla less. Lina, min spotter och sambo, frågade direkt hur det är med mig och vi löser det här. Det blir bra, vi fixar det. Men jag genar lite här, men de försökte ju då att laga bilen och allting i hjulupphängningen bak var trasigt. Det var stag, spindel, stötdämpare, drivaxel och så vidare. Och framvagnsbalken hade gått sönder också.
Ja, det tog alltså rejält hårt.
Ja, så att de gjorde sitt bästa, men de hann inte få ihop det igen till kvalet. Så att, där. Men han är ändå varm i hjärtat och säger att driftingfamiljen är helt fantastisk. Det var flera team som kom fram och frågade om de kunde hjälpa till på något sätt och sådär. Så han säger att det är helt sjukt vilket stöd man har från alla andra team. Så att de var kvar och njöt av helgen ändå och hejade på de andra. Så att nu är de igång och lagar bilen så att de får sätta ihop det igen. Det var ju lite karosseridelar och sånt där som tog skada, men sånt är bara...
Oh ja.
Sätta dit nytt och sådär. Och Alexander säger också att han är jätterevanschsugen. Och sen ett tag senare så skickade han till mig att han har analyserat det här i någon video. Och då ser han ett dammmoln precis bakom bilen. Bara ett par meter innan han går i muren. Så att han tror nog själv att han hade lite otur att pricka på lite grus där på banan. Så att det var lite sämre. Och det är så. Kommer man ur linjen så kan det ju faktiskt vara lite... fläckar, behöver inte vara isfläckar så att säga, det räcker ju med lite grus på så.
Ja, eller att det ligger lite däck marbles där ute, för då har du ju noll grepp och det fastnar ju dina varma däck också och då har du ju absolut inget grepp.
Mm.
Då är det ju riktigt godnatt.
Ja, tack för race reporten Alexander och vi hoppas ju på att det blir mindre gremlins nästa gång.
Ja, det är så tråkigt för han har ju satsat järnet, kliva upp från RM och satsa inte bara så att han har tagit i lite grann, utan han har ju gått nästan till bananas. Han har ju, vad är det, det är typ taket kvar på bilen. Nej, men han har ju nästan gjort en Brunberg av sitt projekt. Det har ju gått totalt snödd på överstyr. Jag älskar att det är någon som gör sådana här grejer också. Men jag tror att garanterat kommer han att komma tillbaka. Han är alldeles för ung och hungrig för liksom inte... Man ser hans ögon att nu jävlar, anamma är det ingen lek längre. Och det är skitkul att se.
Ja, resultatlistan då. Där hade vi som sagt 1 Jim Olofsson, 2 Tony Averstedt, 3 Mårten Stångberg, 4 Mikael Johansson, 5 Olav Haugen Hasdal, 6 Viktor Wettermark, 7 Kevin Brunberg, 8 Robert Åhäll, 9 Filip Josefsson, 10 Mattias Nordängen, 11 Christian Christensen, 12 Jonas Fransén, 13 Anders Haj, 14 Felix Molander, 15 Andreas Johansson, 16 Christian Erlandsson. Sen hade vi ju då på 17 plats som då blir enligt kvallistan Kasper Eidsmo Sand, 18 Alexander Svensson, 19 Erik Kadikis. Sen hade vi 3 stycken förare som inte fick några poäng i kvalet, som då var Alexander Boström, Jimmy Karlsson och Robin Bryngelsson.
Mm.
Ja.
And then what?
Vad händer mer då?
Vad händer mer? Ja, det vet inte jag. Ska väl du veta. Det här är ju grund och botten din jävla podd. Är det någon här som ska kolla på dem, vad som händer härnäst? Är det väl du? Ja, Henke, vad händer härnäst?
Ja, nej, jag tänkte på, alltså, SM-utskottet eller drift-SM hade ju en väldigt fin monter, sa du?
Mm, den var fruktansvärt stor. Jag trodde de skulle ha, som det lät på Jenny och company, så bara, vi ska ha ett litet bås, ungefär tyckte de. Och så kom man dit, så är det typ som en tennisplan stor. Det stod allt ifrån driftbilar till en Porsche Carrera Cup. Det var en massa rallycross, folkrace.
Ja, det var en kombo för
ja,
SPF.
Det, ja, men det var ju liksom de grenar som SPF håller på med. Jag är osäker om det stod en dragracingbil där nere, men det fanns det nog ganska gott om representanter på i övriga hallen, så att säga, där. Mm. Men det var lite roligt att prata med en av tjejerna som ska köra RM i år, eller junior-SM ska vi köra där. Diana. Och vi och surrade lite med där och kikade lite på hennes bil som stod där. Mm. Ser ut att vara ett riktigt, riktigt trevligt bygge, måste jag säga.
Mm. Ja, det är kul att det börjar komma fram mer tjejer.
Det behövs ju.
Och du hade väl pratat med Jenny?
Ja.
Fått lite summering, vad hon tyckte?
Men vi har pratat lite med Jenny, eller rättare sagt, Jenny skickade en liten summering under väldigt kort tid press, bör jag säga. Alltså, du har 5 minuter på dig att skicka en summering på eran uppfattningar om helgen nere på Elmer. Vi ska spela in en podd. Och då skriver hon att det var jättebra flöde i montern. Många vågar sig fram och både prata om drifting och andra olika sporter. Diana Blomqvist som hade sin bil där tillsammans med sin familj, driftfamiljen där, var en riktigt bra kanonambassadör, och det kändes att hon hade valt rätt bil och ha en tjej där i montern, för det väcker ju en del uppmärksamhet, för tyvärr har vi alldeles för få tjejer som håller på med motorsport.
Mm.
Hon sa att det var väldigt roligt att det var så många som vågade komma fram och prata där nere med de som jobbade där. Och sen var det framförallt så var det riktigt kul att det var väldigt många förare som kom förbi och snackade med det nya utskottet där, så det är väl liksom en liten, för de är ju lite doldisar. Det är väl egentligen bara Lars som är ökänd, tänkte jag säga, men som är känd där. Men de andra övriga utskottet är väl lite doldiga. Framförallt Jenny då, som kommer mer från grus, fyrhjulskraftsporter som rallycross och rally och sådana saker.
Mm. Liten reflektion där. Nina Renström som tidigare var med oss som skribent och lite fotograf i Driftzone. Hon och hennes man Anders, de hade sin lilla sån här Honda S2000, heter det, va?
Ja.
Tror jag, som är lite ombyggd. Lila lackerad och lite häftigt ombyggd på lite olika sätt. Det är alltså ingen racebil utan en showbil, så att säga. Och Nina reagerade över hur många det var som kom till deras monter när de stod där och var lika klädda och hade bilen på sina tröjor för att visa att de liksom hörde hemma i montern, att det var deras bil och sådär. Och då stod man och väntade på att Anders hade pratat klart med föregående och för att ställa frågor om bilen till honom. Och det var nästan ingen som vågade ställa någon fråga och prata med henne.
Nej.
Jag tänkte på det där när jag läste det liksom. Men är vi så inom motorintresset?
Men det är väl stereotypt.
Vad fan, det är 2024.
Ja, ja, det är pinsamt så inåt helvete. Det är ju, men...
Alltså jag tycker det här att det finns tjejer som bygger bilar. De här två håller ju på med den här tillsammans. Men det finns ju tjejer som väldigt öppet bygger bilar på egen hand och är stora på sociala medier som är ute liksom. Så att tjejer håller på inom den här hobbyn kan ju inte komma som nyhet för någon liksom.
Nej.
Och det har ju tilltagit stabilt under åren.
Mm. Vi kanske får göra som några kollegor till mig inom ett annat företag. Vi hade ju en liten track day-grej där det var Anna Axelhult körde runt lite folk. och då fick vi åka med henne runt där i hennes vanliga pendla till jobbet bil. Men hon vet ju vad hon håller på med. Och den ena killen som var lite skeptisk där med tjejer och motorsport, han hade ingenting att tillägga övrigt än att jag trodde jag hade åkt bil förr. Och sen var han tyst resten av den dagen, gick omkring och var alldeles askgrå. Så hon är väl också ett ganska bra bevis på att kan jävlar anamma, kan jag säga.
Men det är också det, som vi har sagt tidigare, just det här med att alltså motorsporten är ju ypperlig på grund av att det finns ju inga skillnader. Föraren, du har ju samma förutsättningar när du sätter dig. Om du sitter i likadan bil då, såklart.
Ja, bortsett från junior drag racing. För där spöar ju tjejerna killarna med hästlängder. Det har ju till och med gått så långt så att de har måste lagt på en decimal i vissa startklockor så att säga. För att de inte, tjejerna ska rödlykta. De kan ju bevisligen, de har så snabb reaktionsförmåga. Så, så systemen tycker att de rödlykta. Och sen när de lägger på ytterligare en decimal. Då kör de 5 repor i rad. Som är så jävla snabba så att den borde rödlykta egentligen. Så där har ju faktiskt...
Ja, de har nog bättre reaktion.
Det har de ju bevisat gång på gång. Så inom dragracing är ju tjejerna helt dominerade. Speciellt i juniorklasserna. Ja. Där kör de i skjortan av killarna.
Ja, nej men och där är det ju mera körning. Men jag menar även med byggning och sånt där. Att det finns ju en hel del som håller på. Så att, nej, jag är förvånad och jag tycker det är tråkigt. Ja. När en tjej som Nina nu då, till exempel känner så här efter en mässa. Liksom,
ja, men det är lite B att det ska behöva vara så. Det får vi fan skärpa oss.
Ja, men som sagt, tvärtom då. Kudos till driftingutskottet som valde Diana att ha en tjej i sin monter och verkligen verkar ha lyckats med
det. Ja, det var faktiskt riktigt mycket folk där. Och det var liksom kul för jag stod och pratade med dem där och då kommer fram någon liten kille och säger, åh, kan jag få ta en bild med er och bilen? Så här, för han hörde att det var en tjej som körde så vart han alldeles till. Så där. Det är ju jäkligt roligt.
Ja, och vi måste komma ihåg det här också att de här människorna, de är bara vanliga människor som vi, de här förarna. Men de är idoler för många yngre och det där är ju också någonting man måste värdera och förstå och ta hand om så att säga. För att det där kan ju ha varit liksom årets höjdpunkter för den där lilla killen att ta en bild ihop med den här driftingföraren som ska köra.
Ja, men det märker man ju själv. Det kommer man ihåg själv när man var liten och hängde med pappa på såna här stora motorsportsevent och så fick man sitta i Stig Blomqvists bil. Sen var man ju hooked. Sen var man ju körd for life inom allt som har med motorsport att göra. För jag har ju suttit i en riktig rallybil när jag var liten. Alltså, bara den lilla grejen. Det kan ju vara startskottet för dem. Det kan ju vara liksom en grej som bokstavligt talat formar hela deras uppväxt och framtid och framförallt deras intressen. Så sånt är ju jätteviktigt. Och det är ju jättekul att bilarna här nere som de hade i SPF-montern. Man kunde ju faktiskt gå fram och ta på alla bilar. Och det var många som fick provsitta. Speciellt den här killabilen var det mycket småbarn som var runt och satt. Och många som hängde in i den här Legends-bilarna och stoppade huvudet in i dem och sådana grejer. Det är mycket, mycket roligare. Och det ger ju liksom en helt annan upplevelse än att bara gå förbi och titta på en bil.
Absolut. Och just speciellt Akila-bilarna är ju jätteviktiga att ha. Eftersom det är en racingklass som har... Om vi pratar rimliga pengar, det är mycket pengar ändå för en vanlig löntagare. Men det är ändå rimliga pengar för att köra en racing-säsong.
Jo, men hoppet ifrån go-kart upp till Formula Nordic till exempel.
Det är för stort.
Det är enormt. Det är ju makalöst. Och då dök ju den här dansken upp och tyckte väl det. Och så startade den här klassen. Som är väl, är det Toyota Aygo-motorer de kör med?
Ja.
Och sen är det väl bromsar och massa delar från dem också. Så jag tror man kan köpa en sån bil för runt en 100-150 och sen en motor hittar du för några korvören på någon skrot i värsta fall.
Mm.
Alltså det behövs ju liksom den typen. Och det är ju tillbaka igen. Det är nästan så att vi kan kalla det för gräsrotsracing när det är på den nivån. Men om man har sett en sån där tävling så är det fan inte gräsrotsracing. För där är det hårt. Jäklar anamma.
Mm. Det är ju så när bilarna är ganska likvärdiga. Det sitter inte jättemycket i materialet. Nej. Utan det är annat som får avgöra.
Jag menar på ett varv när man satt och tittade på livesändningen från i fjol. Då var det typ sju olika ledare på ett varv. Mm. Så F1 kan ju bara hoppa bokstavligt talat i ån. om du hade haft den där racingen om F1, Jesus, då hade det varit värt de här 30 000 dollarna för att gå titta på det racingen. Nej.
Ja, kul att utskottet upplevde att det var stort intresse.
Mm. Mm. Vi var inne på fyrkraftsare förut. Som ett annat ord för rallycross då.
Japp.
Så vi tänkte väl vi skulle pusha lite grann för ett event som kommer här i maj.
Precis.
På Tierp. Och det är ju då Rally X. De körs på Tierp.
Ja, men det är väl inte bara Rally X. De ska väl köra...
Rally X är ju så att säga huvudnamnet. Ja, på, men det är många klasser under.
De kör väl Open 4-hjulsdrift, Open 2-hjulsdrift, Crosscar, Supercar Light och Crosscar Junior ska de väl köra där. Plus drifting. Ska det vara
det är ett helt koppel med händelser under det där namnet.
Ja, tar vi bort driftingförarna från den här så är det 115 förare med 14 olika nationer som ska vara där och köra. Och det är ju som sagt var gratis inträde för all publik där nere på Tierp Arena. Så det kan ju vara
det var
den 10-11 maj.
Ja. På Tierp Arena alltså.
Precis.
Vi har ju fått en hint om de förare som är tillfrågade.
Mm.
Inom driftingen då.
Alla de här är ju inte 100% bekräftade än, men den största delen av den här väldigt långa gedigna listan har ju tackat jag.
Ja, de som då blivit tillfrågade, vi har ju inte 100 på att de kommer än, det vet vi inte, men de är tillfrågade. Och det är ju då Alexander Boström som har lite mäckning att göra då, men
oh, ja.
Han har ju ett tag på sig. Vi har Andreas Lilja, Axel Eriksson, David Skogsby, Diana Blomqvist, Elias Åhlund, Filip Josefsson, Jim Olofsson och Kevin Brunberg Andersson.
Vi har Claes Halvarsson, Linus Johansson, Martin Eriksson, Max Agerborg, Mikael Johansson, Mårten Stångberg, Filip Alvarez, Filip Ågren, Rickard Ivars, Robert Åhäll, Robin Bryngelsson, Tim Lindström, Tony Averstedt, Viktor Joensu och Viktor Westlund.
Men tänk om hela det här gänget skulle säga, ja men balt, vi åker på det där. Vi har ändå inget vettigt för oss. Och det här ska vara en liten uppvisningstävling. Alltså...
Nu sa jag Claes Halvarssons namn här. Han stod ju med i den här listan. Men det gjorde även Jenny Lindström och
Lars Sjödén.
Och Claes sitter ju i utskottet, så att vi kanske ska flagga lite att vi är lite osäkra. Han har ju en bil så att det är inte alldeles omöjligt att han ska köra. Men han kanske är med i egenskap av utskottsrepresentant också.
Kan vara.
Men däremot, det är ju en gedigen lista om alla kommer.
Ja, men det skojar jag inte.
Men lite nya spännande namn också.
Oh ja.
Mm. Bra att få visa upp sporten för lite nya.
För det här blir väl en, vad ska man säga, en showtävling. Det blir ju säkert en tävling i... Jag förstår inte varför de ska ha en showtävling. Varför inte bara köra en tävling med de här gänget? Fan, det här är ju... Har ju all möjlighet. Förhoppningsvis kommer det ju att sjuka mängder publik där nere. Och kan vi föra tillräckligt mycket liv i våran lilla driftinghörna där borta, så kanske folk slutar titta på de här som får åka.
Beror lite grann på vad det finns för tid och sådär också naturligtvis. Men någon form av drifting kommer att vara i alla fall. Så att
vi rekommenderar
våra lyssnare att ta sig dit och få sitt...
Som sagt, det är ett ypperligt tillfälle att visa upp driftingen.
Ja, men verkligen. Sen är ju möjligheten, liksom, är man nyfiken på drifting, så är det bara att åka ner dit, kika på uppvisningen och sen gå runt och söra med förarna i depån. För är det någonting som drifting trumfar all annan motorsport på, så är det faktum att du kan gå runt och snacka med folk i depån, allt ifrån mekar till föräldrar som är med och roddar cateringen på sidan om, så att säga, till förarna. De bits inte så mycket i alla fall. De tar bara väldigt små tugg.
Mm. Ja, men alltså, depån är ju inte på något sätt stängd.
Nej, verkligen inte. Det är väl nästan det som är en av de, ur publikens synpunkt, så är det riktigt, riktigt fränt. Och det såg man ju där nere i helgen också. Det var ju hopplöst nästan att ta sig till och från depåplatsen. Jag såg att när Kevin skulle, när han hade kört klart och skulle in i sin depå, så fick de gå före och mota bort folk så han överhuvudtaget kunde ta sig in i sitt tält med bilen.
Ja, det är bra.
Ja, det är så det ska vara.
Och med den då, antilagg-smällarna, så
precis,
har vi väl kommer längst ner på listan, eller?
Ja, vi har väl inte så mycket mer att orda om. Vi ska väl försöka dänga ihop något litet avsnitt nästa vecka. Ska det väl vara Formula Drift-premiär, har du tänkt?
Det kommer. Vi kan ju hinta att vi jobbar en del med sidan. Det kommer komma lite grejer där.
Med lite flyt så hinner vi lyckas hitta en lösning för en liten tävlingskalender-ish grej.
Som vi ska kunna... ramen har vi, men det är lite mer att göra. Men alltså, som sagt, ja.
Det är ett projekt som har pågått ganska länge. Någon gång 2035, då har vi någon löst kalender.
Ja, kanske. Men, ja. Vad säger vi, grabbar?
Nej, vi känner oss väl nöjda. Jag tror att de som lyssnar är ganska nöjda.
Ja, med oss. Ja, precis.
Men tack för alla positiva, uppmuntrande ord vi får höra. Vi får faktiskt höra en hel del. Det är de som skriver till oss om både ett och annat och som är väldigt positiva, och det är jätteroligt att höra att ni tycker om att lyssna på oss och om driftingen framförallt.
Jag tycker nästan det är lite skämmigt när man går runt där nere och pratar med. Jag stod och pratade med Kevin Brunberg. Då kommer det fram någon och knackar mig på axeln. Jag känner igen din röst. Är inte du med i driftpodden? Så bara sjunka under marken. Nivån liksom är enorm. Det är skitkul att folk kommer fram och pratar. Men jag tycker det är lite pinigt. Men det är jättekul. Det är skitkul att prata med lyssnare.
Vem lyssnar på oss liksom?
Ja, bevisligen så är det inte bara de här stackars människorna som lägger ner hela sitt liv och lämmer och riskerar att fara runt på betongen. Det är en massa vanligt dödligt folk också. Jag är ju överlycklig över det.
Och så kommer ni ihåg att lyssna på Mårten Stångbergs podd också. Internal Combustion Podcast heter
Precis.
Det ska jag också göra.
Det kan nog vara en hel del roliga saker som sägs där.
Ja, men det är framförallt så här, jag menar, Stångberg är en vansinnigt intressant människa att lyssna på när han pratar drifting. Han har väldigt, väldigt mycket vettigt att komma med, väldigt, väldigt mycket genomtänkt. Han har hållit på ett tag. I stället så att det är något annat så är det något
annat så är det något. Och där dog Henke.
Japp, där dog Henke.
Nej, inte han, men hans internetuppkoppling.
Det var väl... Nu, jag tror jag vet vad det är. Jag postade en bild på Kimpas pappa idag på podden, på Facebook. Jag tror att nu har äntligen Nordkoreana hittat Henke.
Ja, men då säger vi då tack för det här avsnittet och på återhörande.
Jajamän. Ha det bra allihopa.
Hej då.
Hej, hej.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Eglund och Robban Strandberg, ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslides Media AB, och produktionsåret var 2024.